Den här veckans avsnitt av Skolsverige handlar om elevdemokrati och om lärares ledning i klassrummet. Det handlar om regeringens lönesatsning. Det handlar lite grann om Harry Potter. Och framförallt så handlar det om det här med flexibelt sportlov. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Du Karin, vet du vad? Jag glömde att säga att den här podden finns på iTunes och på vår hemsida skolsverige.com.
Just det, men vi finns inte på SoundCloud längre.
Nej, det har vi lagt ner. Kan jag säga. Däremot så finns vi på Instagram nu.
Ja, och där kan man följa oss och så kan vi följa er och så blir det bra.
Det om det. Om vi ska gå över till dagens avsnitt då. Vad tänker du om det?
Jag tänker att det kan bli jättespännande avsnitt. Jag tänker att vi sitter ju, både du och jag har väl februarilov just nu, eller hur?
Februarilov, sportlov, precis. I Göteborg, där vi spelar in, så är det först. Och sen nästa vecka så är det Stockholmsområdet, vecka 8. Och sen veckan efter det så är det resten av Sverige.
Mm. Det så. Precis, och det gör att vi är lite på varsitt håll idag. Men det går bra det med.
Ja, det funkar rätt bra. Ja. Tack vare de asgrymma mikrofonerna som jag fått av Ljudmåns.
Apropå det så har jag lärt mig att klippa film den här veckan.
Har du det?
Ja, jädra vad jag har klippt och lärt mig massor. Och jag har insett att jag är en sån här... Jag kan ju hålla på i timmar när jag ska lära mig nya saker. Jag tar liksom aldrig slut och jag glömmer liksom bort att äta och finnas till. Utan jag liksom bara snöar in.
Men det
på.
Är ganska häftigt att man kan ha en sån lärandeprocess.
Ja.
Då tänker jag säga, då borde man ha, för att nöda tillbaka till skolan, då borde man ha oftare med sina elever också. Att man borde få ha den möjligheten att nöda in i saker.
Ja, men precis. Jag tänkte på det. För att det är ju hopplöst att lära sig en sån sak om man bara får hålla på i 40 minuters chok.
Ja, nej. Och det finns massa saker som man egentligen inte kan lära sig i 40 minuters chok. Men vi har ju den organisationen att vi bara är där.
Ja, men precis.
Och där tänker man att elever borde kunna bestämma lite mer. Eller så här, det borde finnas en större frihet att styra sånt efter liksom där man är. Och det går ju lättare att göra när man är klasslärare. För då kan man ju lite gärna säga, ja, men vi kör vidare i nästa lektion och så tar vi det här någon annan gång. Mm. Men när man är ämneslärare så är det en helt annan förutsättning såklart.
Ja, samtidigt som jag vet inte, grammatik, det är de ju glada bara det tar slut. Varje gång.
För då är det inte tillräckligt bra innehåll, tänker jag.
Nej, det är
alltså lite kritiskt, men det är så, då är grammatiken inte relevant nog. Liksom.
Nej, men det är det väl kanske inte. Men samtidigt så är det väl också så att 32 stycken som ska engageras i samma sak, lika jättemycket. Litt är ganska, när det blir sådär på väldigt, ner på väldigt specifik nivå, är ganska komplicerat. Jag vet inte.
Fast vad måste man göra samma då?
Nej, ja. Har du hört att nu på, alltså den här veckan har det ju diskuterats elevdemokrati till fullständig förbannelse.
Jag har missat det lite grann eftersom jag har försökt ta lov eller så. Lite grann i alla fall.
Ja.
Men berätta, det känns som att det är något vi alltid pratar om. Men vad är diskussionen den här gången?
Nej, men det har kommit, alltså det kom ju ett förslag från Liberalerna. Jag har oerhört svårt att komma ihåg att de heter Liberalerna, men det är en annan sak. Och att vi ska liksom, lärarens liksom bestämmande i klassrummet ska öka till bekostnad då av elevdemokratin, gissar jag. Att elevernas medbestämmande ska minska. Och det har ju
alltid varit deras filosofi någonstans i skolan. Att lärarna ska få bestämma mer. Och eleverna ska sluta tjafsa typ.
Ja, det är väldigt konstigt med tanke på deras, alltså liberté, friheten liksom. Men ja.
Nej, just det, precis.
Alltså det klingar ganska illa, höll jag på att säga, men ihop med deras.
Men vad är grejen den här gången liksom?
Nej, men jag tror att det handlar om att man vill liksom ordning och reda makten. Så det går ju i linje med liksom hela Björklunds filosofi. Att läraren är den ensamma kunskapsbäraren som ska stå längst fram i klassrummet. Och ha, eftersom den är klokare så ska den också veta bäst om hur lärandet går till. Och därför ska eleverna...
Det är ganska sjukt att det är så. Det är väl ganska självklart att det är läraren som är lärare, men det måste väl inte hindra att man liksom också till mötes går elevers förslag och initiativ. Alltså det är ju inte riktigt motsatsförhållande.
Nej, men för mig är det så otroligt konstigt bara att man 2016 tänker att man ska liksom ha mindre elevinflytande istället för mer.
Det är det verkligen. Särskilt om man tänker att det med att klara sig själv och vara självständig är ett ideal som fler och fler verkar eftersträva på arbetsmarknaden och vuxna överhuvudtaget. Så att där måste man ju fråga sig, när lär man sig det då? Vad är det egentligen som är nytt i det där? Alltså både nytt i förslaget, det är alltid funnits folk som har varit så här, nej, eleverna bestämmer för mycket och gjort det helt utan grund. Och det är alltid funnits folk som har varit så här, ja men det är ju bättre om de får vara med och tycka lite också. Vad är det som tillför sig i den här diskussionen som inte fanns förut?
Men jag vet inte.
Det är så återfunnen liksom bara samma skit igen.
Nej, men jag förstår liksom inte själva grejen och jag förstår inte varför vi kan... Alltså jag förstår faktiskt inte alla de här som gapar och skriker och säger jag ger mig tillbaka makten i mitt klassrum, jag har förlorat. Jag förstår inte det.
Det kan ju absolut vara så att lärare har alltså, svårt att ha kontrollen över liksom, det som händer i sitt klassrum, men väldigt sällan så beror det ju på alltså, regler från staten. Väldigt mycket mer handlar om kulturen som finns i klassrummet. Någonstans.
Ja, och då måste man ju ta tag i det. Ja. Och kanske fundera över sitt eget ledarskap.
Det kan man tycka. Och också organisationens sätt att stötta lärare. Om vi ska gå bort från att det liksom är enskilda lärares fel.
Naturligtvis är det så. Att det handlar ju om... Alltså om man tycker att jag reder inte detta. Det har jag ju haft bekymmer med. Alltså jag har väl haft klasser jag inte riktigt har rätt ut och har funderat på och ändrat. Men någonstans så är det ju mig själv jag måste ändra. Och klarar jag inte det, då måste jag ju gå till min rektor. Och så måste vi gemensamt kraft ändra.
Jag tycker vi släpper den grejen direkt. Det är så ointressant som det inte finns just eftersom det tillför ingenting. Det är samma skit som vi alltid pratar om. Så.
Ja, bra.
Ja, bra. Vi släpper det ämnet helt enkelt. Och så går vi vidare till regeringens lönesatsning. Det är den med 3000 kronor.
Oj, 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 vad det kommer att bli bråk om detta. Tror du inte?
Ja, det känns som att det är väldigt, väldigt konstigt överhuvudtaget. För att vi är inte en individuell yrkeskår på det sättet att vi ser att det finns ett värde av att folk har olika lön.
Jag tror att vi inte riktigt har tänkt. Alltså det är som med allting, det är som med förstelärareformen och allting. Att man, alltså att vi ser ju att vi behöver ju stärka läraryrket och lönerna behövde definitivt stärkas eftersom de har fallit. Det här finns ju liksom att vi har tjänat för dåligt. Mm. Så. Det där är vi överens och man har olika idéer om detta. Och förstelärareformen var ju en del i att sätta press på kommunerna att öka lönerna. Så har i alla fall...
Det har varit två olika saker. Det har varit både en karriärreform och en lönereform samtidigt. Och lönedelen och det har varit precis hur du säger. Karriärreformen har varit för att göra det attraktivare så man ska kunna gå vidare i sitt yrke utan att missa klassrummet.
Ja, men precis.
Förut var det ju så att så fort man ville göra karriär så fick du bli rektor eller utvecklingsledare eller forskare eller så. Och då bara var du borta från klassrummet.
Mm.
Och det är ett fint ord, brain drain. Alltså man tar bort liksom kompetenta människor från klassrummet då.
Mm.
Så det var båda två samtidigt. Och där är frågan, kommer det bli samma sak med den här lönesatsningen? Att det blir också egentligen en
fast det här ingår ju inte i nya, det ska ju inte ingå i några nya arbetsuppgifter, utan det här är en möjlighet att ge att, liksom, att duktiga lärare ska få mer. Men,
så det är bara lön?
Ja, det här är bara lön som jag har förstått det. Men det som skaver lite, det finns lite olika saker som skaver. Att, å ena sidan så är det ju de här kriterierna då, att ja, du ska vara legitimerad lärare och du ska jobba med skol... Du ska jobba kvar i klassrummet och du ska vara liksom, bidra kollegialt och vara i ständig utveckling i din undervisning. Det är ju ganska vaga som man hoppas att varje lärare egentligen har. Och sen har man då...
Men är det inte de som är extra bra på det då?
Ja, det är mycket möjligt att det är. Men, och sen är det då utöver de där grejerna, de här grundläggande tre kraven, så är det alltså att man ska uppfylla ett av fyra krav. Och,
ett eller flera, va?
Ett eller flera. Och då är det ju att du jobbar med särskilt svåra elever eller att du eller i särskilt svåra områden. Du jobbar och stöttar nya lärare eller lärarstudenter eller du liksom jobbar, du har liksom
utveckla tagit ämnen eller ämnesövergripande områden.
Ja, men lite så. Och, eller du jobbar med undervisningsutvecklande arbete. Och jag kan liksom, jag kan köpa det på ett sätt, men samtidigt så tror jag ju att jag hade ju gärna sett den här lönereformen liksom som ett mer genomtänkt steg, vilket jag tror staten tycker är svårt, men att det hade varit ett slags incitament för utveckling. Där man hade kunnat säga att vi vill gå från autonomiteten till den mer nödvändiga kollegiala skolkulturen.
Fast det här är ett tillfälle för det. För någonstans tänker jag så här, hur belönar man kollegial utveckling genom att höja enskilda lärares lön? Nej, det känns som att det är väldigt märkligt. Och en av de för extra punkter är att man ska ta ett särskilt ansvar för det kollegiala lärandet.
Mm.
Och jag förstår vad det är. Det är den som är liksom processledaren eller den som är, liksom håller i en läscirkel eller vad det nu är.
Men, jo, men då måste ju det utrymme finnas. Men det
känns fortfarande märkligt, för att är det en process som alla går igenom så ska ju alla ta del av det. Och det är inte varit syftet här att det ska höja alla lärares löner, utan syftet är att man vill höja vissa lärares löner. Mm. Och från facket så vet man att det innebär att de andra kommer få högre löner i sikt. Så man får mer pengar i kronor och ören. Och för arbetsgivaren så har det varit att liksom att berömma bra lärare och att få fler lärare att jobba hårt. Det är ju uppenbart att det är det som är grejen. Mm. Ger man extra pengar till de som är bra på något sätt, så ska det stimulera fler att bli bra. För att alla är inte så bra som man vill. Mm. Jag menar, en av de tre grundpunkterna handlar om att man ska vara särskilt kvalificerad.
Mm.
Jag tolkar det som ett annat, att man ska vara legitimerad.
Mm.
Så det handlar om att säga, ni som inte är legitimerade, som ändå jobbar kvar i skolan på grund av olika orsaker och olika liksom så.
Mm.
Ni som har fått så här, lite kompa in att men jag har undervisat det här länge, jag får ta det här. De kanske behöver en spark för att få, och det här är moroten för att säga, men gå vidare då och skaffa den där lärarutbildningen eller legitimationen, gå färdigt den där grejen. Skriv din sista uppsats, läs in de extra poängen så att då är du kvalificerad för det här.
Mm. Ja, det är möjligt. Ja, men jag blir mer men jag blir liksom lite orolig när det här läggs i våra förvaltningar och kommuners händer.
För att de är jävligt muppiga när det kommer sådana grejer överhuvudtaget.
Ja,
men och poängen är någonstans, gå tillbaka till Schleicher och han OECD-killen som pratar om att liksom, ett problem i Sverige är att vi gör alldeles för lite för att skicka de bra lärarna till de svåra skolorna.
Mm.
Det här är ju en sån grej. Alltså då borde man lägga de pengarna på skolor som har, för att citera, särskilt komplicerade undervisningssituationer. Då borde man se till att liksom, för det är ju naturligtvis mer på vissa skolor än på andra. Då borde man se till att den koncentrationen läggs mer där än någon annanstans.
Ja, men jag är ju rädd att det inte alls kommer att bli så. Utan att det blir sådär att man delar ut en tredjedel. Alltså precis så som det relativa betygssystemet fungerade en gång. När det inte fungerade som det skulle. Jag tror liksom att man kommer att säga, jag är ganska säker på att det kommer att sägas att en tredjedel av våra lärare på vår skola, utav våra liksom, kommer att innefattas av det här lönelyftet. Och det blir ju jättekonstigt med tanke på att det finns ju liksom, jag kan tänka mig liksom de som jobbar och lyckas på en skola som Sjumilaskolan naturligtvis ska ha mer betalt än de som jobbar på en innerstadsskola med akademikerungar.
Ja. Men kan man inte bara, om inte annat, vikta det lite grann mellan olika satsdelar med tanke på att ett av de här flera motiven ska vara särskilt komplicerade undervisningssituationer.
Vi hoppas andra det! Saker
som man tar ansvar för att utveckla sitt ämne eller utveckla undervisningen genom kollegialt lärande, det kan man ju inte säga finns mer på vissa områden än på andra.
Nej.
Men den biten som handlar om de särskilt komplicerade undervisningssituationerna, då måste man verkligen se vad är det.
Mm. Du, det är ju höstlov, eller det är det ju inte alls, för det är februarilov.
Ja.
Och jag måste bara liksom, en kort reflektion över Harry Potter.
Du har fastnat för Harry Potter?
Jag har inte fastnat för Harry Potter så mycket som min yngste son har gjort. Och jag har nu då på 3 dagar läst ut första boken i Harry Potter. Du förstår hur mycket jag har läst.
Ja, det är bra.
Ja. Mm. Och vi har liksom gottat ner oss i denna bok. Men det som fascinerar mig när man liksom läser den där boken är ju att när man tittar på Harry Potter, han går på Hogwarts, denna stora skola, så är liksom, ja, han lär sig om trolldoms olika saker. Och,
det är ingen riktig allmänbildning, utan det är en ganska vrickig skola.
Ja, ja, men absolut. Och trolldomshistoria och troll, liksom växt, hur man liksom, olika växter kan vara magiska och så vidare. Mm. Men liksom, och hon har ju verkligen liksom utnyttjat hela sin fantasiregister på ett plan. Men å andra sidan så har de ju slutexamensprov. De sitter i sina bänkar. De gör
traditionell undervisning. Liksom.
Det är extremt traditionellt. Det är så traditionellt så att man tänker att de borde ju för fänken ha, liksom, med all denna magi och allt detta de trollar, så är lärandet och idén om hur skola ska gå till är på exakt samma sätt som man tänker.
Du tänker att det borde vara typ vittra telefonplan typ?
Ja, jag tänker lite vittre, alltså någonting, lite nytänkande. Alltså det som fascinerar mig är att så fort man liksom beskriver skola, då är det liksom vad skolan ska lära ut, inte hur skolan ska lära ut. Det är oerhört källan.
Men är det för att man har en konservativ idé om skolan? Är det för att man vill liksom skapa igenkänning hos elever som är ganska konservativa? Är det en bild av det brittiska skolsystemet som bevisligen är mer konservativt än det svenska? Eller var kommer det ifrån? Vad är det som gör att det är så?
Ja, och jag tror ju att det här, för jag tänker ju att det här är en återkommande grej i alla böcker man läser. Liksom att när man ska beskriva skola så är det på exakt samma sätt.
Ja. Absolut. Men så är det verkligen. Och det kanske är för man vill sätta på en bred publik och man tänker att de flesta känner egentligen ändå igen sig i det här och alla vet vad vi menar, så att då pratar vi om det så istället.
Men jag tycker det är lite spännande. Och jag skulle kunna ha ett helt ämne om kulturens spegling av skolan. Det kanske vi ska ha som tema någon gång.
Vi sätter en pin i det, tror jag. Och så kommer vi tillbaka till det. Det här har varit intressant. Men det är inte dagens tema. För dagens tema är ändå flexibelt sportlov. Det är väldigt konkret, väldigt specifikt.
Ja, och väldigt konstigt.
Det är lite konstigt. Alltså, så här, jag hade en diskussion om det här häromdagen på sociala medier med olika lärare om så här, vad är motivet bakom och hur det är och så. Och jag jobbar i en kommun som är borgerlig och vi har haft det så länge som jag har varit lärare, så att jag vet inget annat. Och då började jag prata med andra som också hade det och så. Så jag tänker att ja, men det är så typ de flesta har det. Att man liksom, konceptet är att för att få vara ledig runt sportlovet veckan innan, veckan efter och så har man så kvittar man sin tid. Så att man som elev kan ansöka om flexibelt sportlov och då får man gå i skolan under den veckan när lovet är. Och så får man vara ledig någon annan vecka istället. Det är liksom det som är konceptet. Och det tror jag alla hade. Men så berättade du att så har man det inte i vissa kommuner. För exempel där du jobbar.
Nej, vi tog bort det. Vi hade det nog något år och så skrattade vi bara åt det för att det gick ju inte. Det var ju så jävulst rörigt bara.
Vad var det som är rörigt med det?
Nej, men man klarade ju inte av att organisera det. För att det blev ju liksom så. Jag har ju bara hört berättats om det faktiskt. För jag har aldrig jobbat i en organisation som har haft det. Men det var ju liksom så att under liksom en 4 veckors period så hade man inte eleverna i klassrummet. Alltså man hade några där och några inte där. Och några hade sportlov och några hade inte sportlov. Vilket gjorde att det blev under 4 veckor väldigt svårt att planera sin undervisning och försöka komma fram till några konkreta saker. Och sen så dröjde det ju inte länge till förrän påsklovet kom och sen så var det ju nationella prov och sen var det ju slut. Ja. Så att det blev
liksom... Det var det många som nappade på det? Var det många som liksom tog den möjligheten?
Ja, som jag har förstått det så var det jätterörigt. Och att lärare och elever bara la ner och tyckte att det här blir bara kass. För
jag menar, hos oss är det är inte 5%. Det är färre än så som utnyttjar den möjligheten överhuvudtaget. Så det fasar nog in lite grann i så här, det generella. Liksom, att vissa är sjuka och vissa är lediga och så överhuvudtaget. Jag blev inte att det är stora problem när de är borta. Mitt problem är att det jag blir ålagd att göra, för jag jobbar inte under sportlovet utan jag har... Det är på andra skolor. Så då är vi kanske 3 skolor som slås ihop. Och så är det, har man tur är det en lärare från varje skola. Annars kan det vara bara från ena skolan. Och så skickas eleverna dit. Så går de på en ny skola i en ny grupp. Och så ska de jobba självständigt med uppgifter som jag har gett dem. Och så ska de göra det en vecka. Och så ska det vara fullgod undervisning som motsvarar en veckas undervisning. Och det är lite
konstigt. Men då måste du först och främst göra uppgifter dessutom. Då är det en extra arbetsuppgift till dig.
Ja, absolut. Absolut det där. Och det där är ju tanken att det ska vara alltså, motsvarande de har missat. Men liksom, med tanke på att de inte är borta samtidigt så blir det ju inte samma uppgifter för alla. Och dels är det inte alla uppgifter som... Det är inte all min undervisning som går att översätta till. Här kan du göra samma sak själv på en annan skola utan någon som får riktigt förklara. Alltså det är inte riktigt samma sak.
Nej, det är definitivt. Det är ju som... Alltså, det här låter som ytterligare en sån här... En gissning är att det här är Liberté-styrda kommuner som har det här flexibla sportlovet. Kan det vara så?
Det tror jag absolut. Om inte annat att idén kommer därifrån. För att motivet bakom har varit från början att man vill ge föräldrar en större flexibilitet när man tar lov. För det är så dyrt att åka skidor eller åka på semester på sportlovet. Så därför har man gett föräldrar en möjlighet att flexa lite på det. Det har varit ett motiv från politiskt håll. Det är därför ofta är politiskt initierat. Så är det hos oss bland annat. Men ett annat initiativ är också att man vill komma till rätta med att föräldrar tar ledigt. elevet är ledigt i, alltså innan och efter lov, så tänker man så här, ah, ja, men då kan de få skifta lite och så minskar det frånvaron liksom. Så det är också faktiskt en organisatorisk grej som har liksom legat bakom det med.
Men för mig blir det så där. Jag kan bli så där extremt fyrkantig. På riktigt, extremt fyrkantig. Och jag vet att jag är lite provocerande när jag är det. Men för mig så blir det så här att vi har bestämt oss i det här landet för att vi ska ha skola. Och skola bedrivs fortfarande 2016 i grupp. Och då kan man liksom inte ha de här, ja men jag ska åka skidor här och jag ska, alltså då får vi väl, vi har ju en vecka vi kan åka skidor, då får vi väl åka skidor då. Det, för mig blir det liksom det, lika lite som jag kan ta semester när jag vill, när jag är lärare. Så kan inte eleverna ta, liksom, ta lov, semester, bara för föräldrarna kan. Det blir liksom...
Men de flesta människorna, vuxna människorna kan ju ta semester när de vill. Varför skulle det vara svårt att göra det i skolan om jag skulle agera djävulens advokat lite?
Just av den enkla anledningen att vi bedriver gruppverksamhet. Jag menar, en sjuksköterska kan inte ta semester när hon vill. Hon måste titta på verksamheten, om det är lämpligt för verksamheten att ta semester när hon vill.
Du menar så?
Ja, men vi har liksom hamnat i någon slags, men jag vill åka och jag har inte råd annars, och jag har, och så blir liksom friheten med skyldigheterna bara försvinner. Och jag har inte...
Det blir, jag kopplar tillbaka lite till liberalernas idé om liksom och minskar elevdemokrati, och dagens elever, de lär sig minst bara sina rättigheter, inte sina skyldigheter. Ja. Någonstans kan vi tänka tillsammans med föräldrar då. Man har en idé om rättigheter, att jag har rätt att åka skidor när jag vill. Och så tänker man inte på skyldigheten att också liksom förse sina barn med en bra skolgång, vilket är ganska oproblematiskt för många föräldrar, eftersom det bara handlar om att se till att ta dem till skolan.
Ja, men vet du att jag träffar föräldrar ganska ofta som säger att ja, men de här 2 veckorna som vi har att ta ut i ledighet, vi har inte tagit dem i år än.
Nej.
Och jag bara, vadå ta ut 2 veckors ledighet? Det har vi väl inte. Alltså, ja, skollagen gör det berättigad till, vadå, 5 dagar, max 2 veckor eller något
10
sånt.
Dagar, ja, precis.
Ja, men det betyder ju inte att du ska ta ut dem varje år. Vi går skitlite i skolan i Sverige. Det är inte så att du har rätt att ta ut 2 veckor utöver det. Utan det är ju om det skulle vara så att särskilda skäl. Men jag vet de som sätter det i system. Att ja, men jag tar en veckas längre sommarlov för det är billigare att åka på solsemestern den veckan. Eller jag tar en veckas längre jullov. Eller en veckas längre februarilov. Eller, och sådär. Bara för att liksom få mer ledighet. Och jag kan ju förstå att det här flexibla sportlovet då är ett sätt att komma undan det. På ett sätt.
Ja, det är det som är syftet. Och det är för mig förbluffande liksom, så här, som ser den verksamheten och som får tillbaka elevernas arbete och materialet efteråt, liksom, som pratar med dem efteråt. Och så att det är ju ganska märkligt vilken låga krav vi har på kvalitet,
ja,
på undervisning när vi erbjuder ett flexibelt sportlov. Jag har många gånger tänkt att det hade varit bättre om eleverna bara var lediga då.
Ja.
Alltså, på riktigt, att de bara är lediga. Ja. Det ger mig mer. Ja, nej, det gör det inte alls. Men det ger mig nästan lika mycket. För att sen, när mina elever är lediga, i vanliga fall när de är lediga, så då skickar jag med dem någon skoluppgift. Så här, läs så här och räkna så här och gör det här. Och så.
Mm.
De grejerna skickar man inte med när elever tar ledigt för flexibelt sportlov. För de hör med sitt lov.
Mm.
Och det hade gett mig nästan lika mycket om jag fick göra det. Och så kan de bara skita och gå till skolan på sportlovet.
Ja, frågan är vad det hade gett eleverna. Frågan är om man ser skola som förvaring eller om man ser skola som en lärande plats. För att för mig blir liksom lektionen, ja,
det
är helig.
Det kunde vara alltså, lärande, en lärande plats, men då krävs det ju att det är fler ordinarie lärare på plats. Då krävs det att man får ha sin lärare. Då krävs det att man har för någon som man brukar ha på en plats där man brukar vara. Då funkar det ju. Men som vi som slår upp ett par skolor tillsammans, det funkar ju bara för dem som går på den skolan från början. Hade vi haft dem kvar på vår egen skola och det har varit någon från mitt arbetslag som hade våra elever, då hade det varit en legitim grej. Men i vårt fall så är det en person i år.
Ja, men...
Då hade vi liksom jobbat, jag hade jättegärna jobbat med en person eller med 2, så fattar mycket de har lärt sig. Men då ska man ju ha den, alltså det finns liksom inte organisationen för det.
För att saken är ju den att den ena är borta vecka 5 och den tredje är borta vecka 9.
Ja, men då får man göra något annat. Då får man ju vara något som är helt frikopplat från det men som motsvarar samma kunskapskrav. Det är ju någonstans där att man får ju liksom så här, skita i det centrala innehållet, man får skita i så här, lektionsplaneringar. Om man ändå har sina egna elever, då är det ju lätt jobbat med liksom bara balla grejer.
Ja, men samtidigt så blir ju jag sån där då att, ja det förstår jag ju att, och samma kunskap, men för en sån som ämneshopplös lärare som jag som har liksom 9 kunskapskrav som jag ska leverera på de här ynka årsveckorna. Alltså,
men om du hade suttit med 1 eller 2 elever i en hel vecka, 5 dagar, det är klart att du kan gå igenom hela din kurs då. Det är klart du kan,
men ja, säga, det hade jag väl kunnat. Men
alltså, utan problem.
Ja, men du då hade ju bara kört svenska, så det hade ju inte funkat. Utan det är ju liksom, för att problemet blir ju att då blir det ju bara svenska. De missar ju alla andra ämnen också.
Ja, okej, men ser en 16-del av 5 dagar, det är fortfarande, vad man har 3 ämnen per dag, då har man kanske 2-3 timmar med en elev. Själv så kan du fortfarande bete av om inte annat det området vi är på just nu, för vi är inte där än, och den flexibiliteten, friheten, det är lite märkligt varför vi ska ha den i det att det vi börjar i den ändan, för det är en politisk initiativ nästan alltid, att säga nej, nu ska vi ha flexibel sportlov för vi ska gå medborgarna till mötes och livspussel, herregud,
jag hatar livspussel. Ordet, jag hatar ordet,
jag vet, jag med. Och då kommer man in i det, ja men så här, ja vad svårt det är. Och då kommer man in i det och då liksom är det ambitionen, och sen har man in i det om kvalitet efteråt. Du skickade en länk till mig förut lite när vi pratade om det kopplat till ett likadant förslag som egentligen grundar sig på samma ideella botten, nämligen det med Moderaterna och sovmånar.
Ja, men det är, det är ju lite samma sak, det här att man tänker att vi kan börja lite när vi vill. Vi behöver flextid på månaderna. De som vill börja 8 kan börja 8 och sluta tidigt, och de som vill börja senare kan börja senare.
Precis, det var exakt det som är grejen. Moderaterna ville ge fler elever möjlighet till sovmorgon. Det vill de fortfarande. Det var i höstas som de inför partistämman lanserade förslaget att borde vi inte ha det här som en del av att göra det möjligt för föräldrar att få upp sitt livspussel, att man kan lämna barnen lite när som helst. Mm. Att det inte behöver finnas en fast starttid. Liksom.
Mm.
Och det var faktiskt, det är inte en del av deras utbildningsprogram, utan det är en del av deras liksom, livspusselprogram. Någonstans.
Ja, och men då undrar man ju fortfarande, för mig blir det så här, vad är skola? Hur ska vi bedriva den? Alltså, jag har 200 elever jag ska laborera med, och vi kan ju bestämma oss för att skolan ska vara organiserad på något helt annat sätt, men då är det kanske inte det hänsyn till livspusslet vi ska liksom börja i, utan i hänsyn till hur får vi våra ungar att lära sig så mycket som möjligt. Det är ju den frågan vi måste börja ställa.
Det är absolut att det behöver vara en pedagogisk fråga, men man närmar sig det utifrån ett strikt politiskt håll, och det är det som är någonstans problemet. Man ska säga till deras rättvisa, till deras fördel, att liksom det här, hela det paketet överhuvudtaget som de har med förslag, det tangerar andra saker också. Det tangerar kortare sommarlov, det tangerar alltså allmänna förskolan, hur den ska se ut överhuvudtaget, det liksom sådana grejer. Så att det finns politiska idéer om som är mer utbildningsrelaterade någonstans, men det är sjukt att de ändå börjar i att man satsar så mycket på att säga nej, men starttiden ska vara flexibel. Men varför då? Vilken lärare har sagt det? Vilken liksom, vad ska det leda till för lärandet? Om man inte tänker att det ska leda till bättre familjeliv och bättre så här, föräldrar tillvaro, liksom, vad ska det egentligen leda till i lärandet? Vad ska hända under den stunden? Säg att mina elever kan flexa in mellan 8 och 9 som de vill. Vad ska de andra jobba med då? Vad ska jag undervisa dem om då som elever kan komma mitt in i och som ändå är meningsfullt? Och när ska, om man är sen, om jag kommer 9 istället för klockan 8, när ska jag ta igen den tiden, och vad ska hända då?
Nej, men då slutar alltså, du ju 4 istället för 3. Så att din...
men den enda modellen som det funkar, det är om man har en timmas eget arbete varje dag. Och det är ju ingenting som vi...
Det brukar alltså, man inte tycka är en bra idé.
Särskilt, nej, eller alltså, även om det individuella är viktigt i utbildning och undervisning, så är det ju inte på det sättet. Det har vi ju pinsamt tydligt kommit fram till.
Ja, och sen är det ju dessutom så att, ja men okej, vi har eget arbete, eller vi har elevens val 1 timme på förmiddagen och 1 timme på eftermiddagen. Ja.
Det funkar inte heller, det är också en lärarledd undervisning.
Ja, men vi säger det ändå att vi har det, och så får man liksom, vi utökar den. Men det kommer ju kosta en väldig massa pengar. Och vi tycker ju redan att skolan kostar för mycket pengar i det här landet. Man håller på att fundera på hur man kan spara på skolan mest hela tiden. Och då känns det som att när man inför såna här reformer och idéer om att då tänker man inte på att det här kommer att kosta pengar, utan man tänker på att jag menar, barnen, det får liksom kommunerna bara lösa, om vi liksom, vi löser det bara. Men det är klart att om du ska jobba en extra timme varje dag, det är klart att du kostar pengar. En extra timme är ganska mycket lärarledd tid om du slår ut det på det stora hela.
Jo, det kan inte bara tas från alltså, andra uppgifter, utan det måste verkligen, som du säger, utökas i antal resurser och personal och så.
Aha.
Så det kräver en ganska stor omställning egentligen.
Och lokaler? Bara det? Alltså du, istället för att samläsa lokaler, alltså en sån sal som idrottssalen, syslöjdssalen, biblioteket, alla sådana lokaler kommer också att behöva organiseras om.
Det är inte ett förslag som egentligen går att genomföra. Och jag vet inte om det gick igenom på dess partistämmer eller inte. Men det är ju intressant, det hade varit intressant att prata med någon som har varit med och tagit fram det här för att se vad är egentligen lärandet i det här. För det kanske finns, alltså nu går vi framför, det kanske finns värsta assmarta tanken för hur man ska lära sig mer saker med hjälp av det här. Men det är inte jättetydligt kommunicerat i så fall.
Nej, och jag skulle så gärna vilja att man tog såna här beslut utifrån lärande perspektiv. För jag kan mycket väl se att alltså, jag tycker också det är rätt soft att börja min arbetsdag med liksom att jag kommer in, att jag kan komma in mellan 8 och 9 och sen jobbar jag en timme senare beroende på det passar mig. Och att
vi blir med. Här står det faktiskt vidare i det förslaget att man vill kombinera det med att fler kommuner ska arrangera morgonfritids.
Mm. Just det.
Det är liksom en grupp med det förslaget. Men det säger vadå, så då ska man inte hålla på med undervisning.
Nej.
Man ska bara komma och hänga i skolan innan skolstarten börjar.
Ja, men det är precis så. Så att då blir det fritids och så kör man skolan mellan 9 och 3 istället för mellan 8 och 2.
Och en gång så är fritids bara en förvaring och en organisatorisk lösning istället för att vara en verksamhet som verkligen tas på allvar.
Ja.
Alltså fy fan, det är helt hopplöst. Ja, men det går inte att anställa. Alltså, då måste vi få mer personal som jobbar på morgonpassen. Och då måste vi ha fler. Om alla elever ska vara där, vilket kommer att vara liksom, vid 8:30, 9:30, då kommer nästan alla vara där. Då måste vi ha massa fler fritidspedagoger som jobbar på morgonen. Och de kan inte jobba på eftermiddagarna, utan då får de gå hem vid typ... För då, en fritidspedagog som börjar 7 går hem typ 3.
Alternativt då anställa fler.
Ja, och det är ingen människa som gör.
Nej.
Vilket är en pinsam självklarhet eller så. Man borde göra det, men det känns ju inte som att det är någon som gör det.
Någonstans så kan vi väl bara avsluta det här temat på något sätt. Att när ni ska införa såna här organisatoriska checka förändringar för att lösa livspusslet för folk, så kanske vi ska fundera på, genererar det mer lärande? Kostar det några pengar? Och är det värt det? Libertet till bekostnad av vad då?
Precis. Och det är sammanfattar både det där med flexibla sovmål i skolstarten, men också flexibel sportlov någonstans.
Och vem lärde sig någonting? Har de utvärderat det? Det skulle jag vilja veta. Vad lär de sig?
Finns det någon som utvärderat flexibla sportlov? Då får ni gärna höra av er till oss. Gå in på vår hemsida skolsverige.com. Skriv en rad. Och så säger vi tack och hej. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra. Hej då!
Hej!
Nu ska jag berätta om skolor i hemlandet jämfört med skolor i Sverige. Skolor i hemlandet är jättebra skolor, fast det fanns några problem. Alltså när man går in i skola så kan man inte gå utifrån skola. Så kan man inte gå, men i Sverige har man rätt att gå ut från skola om man vill köpa någonting och komma tillbaka, men bara under rasten. I Syrien finns det skolor för tjejer och andra för killar. Men i Sverige skolor blandar tjejer och killar, går tillsammans i samma skola. Lärare i hemlandet har rätt att slå eleven om eleven har gjort något fel eller har inte gjort sin läxa. Så kommer man att vara rädd att komma till skolan. Så måste lärare vara snälla mot eleverna. Därför uppmuntra dem att komma till skolan och lära sig. I Sverige får man studiebidrag om man går i skolan, så det uppmuntrar eleverna att komma till skolan.
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan.